Snart börjar fotbolls-VM i Nordamerika. En idrottsfest som attraherar miljoner fans över hela världen. Men samtidigt höjs varnande röster mot att spela i den potentiellt extrema hettan. Det är 30 år sedan förra VM i USA. Och på den tiden har omkring hälften av den mänskligt orsakade klimatuppvärmningen skett. Vad skapar det för förhållanden för dagens spelare? Du lyssnar på Klotet om fotboll i den klimatförändrade hettan. Jag heter Peter Nordmark. Och nu när vi spelar in så är det bara dagar innan fotbolls-VM börjar. Marie-Louise Kristula, Klotets klimatreporter, är du taggad?
Alltså, jag älskar ju fotboll och jag har spelat lite själv men mest suttit på läktaren. Men jag är liksom inte riktigt där än. Mm. Jag har inte koll på det här laget, känner jag. Jag tror att jag har följt det sämre än jag brukar. Kanske för att det kändes så länge som att vi inte skulle kunna komma med.
Ja, de kom ju med på ett bananskal.
Ja, men det kommer säkert. Sen är det ju så att vi har ju två lag att hålla på i min familj då.
Ja, just det. Du kan alltid byta om det går lite knackigt för Sverige.
Alltså, vi börjar alltid med att hålla på Sverige. Och sen, ju längre tiden går, så kan det hända att vi byter till Frankrike.
För att din man är från Frankrike?
Eftersom halva familjen är fransk. Så att ja, det är klart att det kommer att bli ett bra VM.
Ja, och Frankrike är väl segertippat, är det inte så?
Mm, ja, något sånt, ja. Mm.
Jag läste nyligen en kommentar i en kvällstidning där någon skrev ungefär: ja men herregud, vi spelade ju VM i USA sommaren 1994 och det gick ju bra. Varför allt det här snacket om hetta?
Ja men det är ju en del länder och platser som normalt är varma vid den här tiden på året där flera matcher ska spelas nu då. Mm. Mexiko och södra USA till exempel. Men nu har det faktiskt blivit ännu varmare sen sist, alltså 1994 om vi räknar VM i USA då. Eftersom jordens medeltemperatur har stigit sedan dess. Och Dallas till exempel, där svenska landslaget har sin bas, har blivit drygt 2 grader varmare i genomsnitt sedan 1970. Och det kan påverka både spelare och publik som vi ska få höra om i programmet.
Mm. Och det svenska landslaget har ju nyligen haft sitt första träningspass i Dallas, Texas. Selma Jennervall på Radiosporten, hon var där. Hej Selma!
Hallå, hallå!
Du, hur upplevde du landslagets första träning?
Den blev ju helt annorlunda än vad vi för några dagar sedan trodde. Istället för den här extremhettan så var det skyfall som välkomnade spelarna ut på träningsanläggningen den första dagen. Det var ju å andra sidan inga 14 grader regn som man kanske är van vid i Sverige, utan 25 grader. Så de körde på där och efteråt så sa de att de aldrig upplevt något liknande. Det ska också sägas att många här i norra Texas har sett de här skyfallen som kommit senaste dygnet som en välsignelse eftersom det är så torrt och varmt här och det reducerar risken för bränder, men det har ju också lett till problem med översvämningar på sina håll och jorden är så pass hård av torka att den har svårt att suga upp regnet som fallit.
Mm. Och blir det fuktigt då i luften?
Väldigt fuktigt.
Mm. Och det kan ju vara jobbigt det med.
Verkligen. Värme och fuktighet, det är väl just den kombon som är värst.
Mm. Så det kommer ju antagligen bli varmare för dem, inte minst under träningarna. Hur förberedda verkar spelarna vara på att träna under varmare förhållanden?
Ja, de säger ju själva och har ju berättat om att de på hemmaplan i Sverige har akklimatiserat sig för värmen och även luftfuktigheten har funnits med i förberedelserna. Ja, de säger ju att de är redo att tackla den här veckan. Redan idag, dag 2, så går temperaturen upp till 35 grader och strålande sol. Men att de bara har en vecka i det här klimatet innan VM-turneringen drar igång har varit ett ämne som diskuterats. Mm. Räcker det med en vecka eller har andra lag som fått längre tid i det här klimatet en fördel? Exempelvis så åkte ju Norge direkt över till USA efter VM-genrepet mot Sverige, samtidigt som Sverige valde att stanna kvar och spela ytterligare en match på hemmaplan innan man åkte över. Jag tror att den matchen spelades i 15 grader och regn. Mm. Det går ju inte att säga än riktigt hur det här kan eventuellt påverka dem i mästerskapet, men det har diskuterats.
Okej, så en potentiell fördel för Norge som då har haft lite mera tid på plats för att akklimatisera sig då. Men har du hunnit prata med någon av spelarna?
Ja, bland annat Gabriel Gudmundsson.
Det är ju likt för alla, så det är ju inga konstigt. Så det, visst, det kommer att vara varmt och jag vill cooling break också. Va? Så det, vi får vara smarta, behöver vara fotbollssmarta här nu. Det är tre matcher som vi behöver absolut få det ut det mesta av och vara lite smarta i varje match. Och såklart så tror jag också på att vi kommer få ut bra prestationer av det.
Det är lika för alla, säger Gabriel Gudmundsson. Och visst kan det vara varmt, men det finns ju cooling breaks. Han låter ganska lugn, Selma.
Och han nämner ju det här med att vara fotbollssmart.
Alltså, ja, vad är det för någonting? Ganska,
ja, men de har ju varit öppna med att det kan krävas ett annat typ av spel för att klara av den här värmen. Med lugnare tempo på planen, att kunna rulla runt bollen mycket för att få tid att gå utan att lägga för mycket energi hela tiden. Och det är också någonting som de tränar på aktivt, att hitta sätt att återhämta sig på plan och inte slösa för mycket energi när det går. Och just att de tar hjälp av de här cooling breaks. Det kommer vara en vattenpaus i varje halvlek där spelarna får chansen att fylla på ordentligt med vätska för att det inte ska bli för farligt rent hälsomässigt.
Vad tror du om första matchen mot Tunisien, Selma? Den ska ju spelas i Monterrey, Mexiko.
Det är väl kanske den som är mest intressant om vi nu ska prata värme. Det är ju en stad där temperaturen ligger rätt stabilt på 30 och 30 plus grader om dagarna. Som många av städerna här i den här regionen. Sverige har ju sagt att de har lite tur att deras match kommer spelas på kvällen. För ofta har temperaturen börjat sjunka då. Men alltså, vi pratar ändå om sådär 26-28 grader. Det är ju inget drastiskt dropp ner till härliga 22 grader som de kommer få spela i. Så jag tror att det kommer bli kämpigt ändå.
Miljontals fotbollsfans beräknas komma till det här jätteevenemanget som sträcker sig över Kanada, USA och Mexiko. 104 matcher fördelar sig mellan 16 arenor och bara tre av arenorna är fullt ut luftkonditionerade. De flesta matcherna spelas i öppna arenor, så det kan bli hett alltså. Extremt hett i vissa fall. Och det här har ju fått forskare att reagera, Malou.
En grupp världsledande forskare har ju varnat FIFA för att de inte har gjort tillräckligt, tycker forskarna, för att undvika att spelarna utsätts för allvarliga risker under VM då, om det blir väldigt varmt. De är internationella experter inom hälsa, klimat och idrott, och de skrev ett öppet brev till FIFA där de säger att deras riktlinjer är oförenliga med aktuell vetenskap. Och då uppmanar de därför organisationen att införa starkare skydd, längre cooling break som vi hörde om här, kylpauser, och tydligare regler så att man kan senare lägga eller skjuta upp en match om den ska spelas under extrema förhållanden.
Vi säger välkommen till Johanna Frändén också, sportjournalist. Hej!
Hej, tack!
Du, Johanna, forskarvarningar alltså för spel i den här potentiella hettan. Med ganska skarp kritik mot FIFA också. Vad går den här kritiken ut på egentligen?
Alltså, den står väl på två ben. Det ena är ju det här som vi hört fram till nu. Alltså spelarnas hälsa helt enkelt. Och publikens för all del. För att det är ju en massa med människor som kommer gå på de här matcherna. Som har betalat dyra pengar för att få biljett. Och som i vissa fall kommer sitta på läktare där det inte finns någon luftkonditionering eller några direkta åtgärder på förhand för att man ska kunna hålla nere temperaturen om man tror att det kan bli hälsofarligt alltså. Och det är klart att i Sveriges fall då så spelar man två av tre matcher på arenor som är luftkonditionerade eller förberedda på det här. Men det gör ju inte att träningarna mellan matcherna till exempel kommer utföras under samma omständigheter. Då kommer man ju få stå ut med den här hettan och utsätta sig för, enligt forskarna, då ganska stora risker. Sen så är det ju den stora kritiken som är återkommande mot FIFA och även mot UEFA, då, FIFAs europeiska motsvarighet, att man anordnar mästerskap utan att tänka på miljön, på klimatet och kanske framför allt. Man tar inte höjd för de här enorma utsläppen som det innebär trots allt att frakta en massa supportrar och lag för den delen mellan stora avstånd. Och Och det kanske mest slående hittills var väl det förra fotbolls-VM:et 2022 i Qatar, som man ju faktiskt flyttade från sommaren till vinterhalvåret, alltså detta heliga sommarfotbolls-VM till november-december, för att man förstod lite i sista sekund att det blir nog för varmt annars. Så det är väl hela tiden att FIFA ligger efter, skulle man kunna säga, och inte förhåller sig till aktuell forskning helt enkelt.
Och hur har då FIFA svarat på den här kritiken?
När det gäller FIFAs klimatpåverkan så pratar man ju om att man har ett klimatprogram där bland annat det är mycket klimatkompensation med odla träd och så vidare som ingår. Och det här brukar ju forskare kunna slå hål på ganska så snabbt. Men det har väl varit en annan sak som man har lyft i den här kritiken.
Just det, och den här kritiken, de stora utsläpp på de här jätteevenemangen, det är ju kopplat till hettan också, Malou.
Ja, du menar att utsläppen i sig är med och driver på den globala uppvärmningen?
Ja, men precis.
Ja, så är det naturligtvis.
Ja, och i förlängningen också den här risken för extrem hetta.
Mm, allt hänger ihop där.
Ja. Svenska landslaget har alltså sin bas i Dallas, Texas, en varm stad som har blivit hetare i takt med klimatförändringen, Malou.
Ja, så är det också. Ungefär som du var inne på, ungefär halva den mänskligt orsakade globala uppvärmningen har faktiskt skett sedan 1994. Det är lite hisnande när man tänker så.
Ja, jag reagerar på det. Ja. För mig var det en aha-upplevelse.
Ja, men så är det. Och så världen har verkligen förändrats sen sist. Det är liksom inte samma värld de här killarna ska spela i som när vi sist såg VM i USA.
Vad betyder det att det har blivit så pass mycket varmare?
Alltså, det har ju inte bara blivit varmare då. Det finns en annan sak som är minst lika viktig, och det handlar om luftfuktigheten.
Mm.
För det är ju nämligen så att när atmosfären värms upp, när den blir varmare, då kan den bära mer vattenånga och förflytta mer vattenånga. Det är det som är anledningen till att vi kan se mer extrema skyfall och sånt när det väl börjar regna. Men ungefär 7% mer vattenånga för varje grad som temperaturen stiger. Och det betyder att i Dallas då så har man både fått fler dagar med extrem hetta men även högre luftfuktighet.
Mm.
Och det är den där kombinationen av höga temperaturer och högre luftfuktighet som kan bli riktigt farlig.
Varför då?
Ja, men om du tar, vi har kollat på prognoser nu då för den här veckan till exempel, då kan det bli 35 grader varmt Celsius.
I Dallas?
I Dallas. Men om du lägger till att det också kan vara 88% luftfuktighet, ja, men då blir kombinationen av det för kroppen att det känns som 50 grader varmt eller ännu mer.
Det låter ju livsfarligt.
Ja, och det som händer då, det är ju att alltså, vi kyler ju av oss genom att svettas.
Mm.
Men om det är så där väldigt fuktigt i luften, då fungerar inte den här svettningsfunktionen på samma sätt.
Mm.
Och det är då liksom som värmen kan stängas in i kroppen istället. Och kommer vi upp in i kroppen upp mot 40-41 grader, då är det livsfarligt för oss.
Och landslaget tränar ju då i en utomhusarena, så huvudsittplatserna och planen är inte luftkonditionerade. Vad tänker du, Johanna Frändén, om att Sverige tränar så pass varmt och kommer att vara i såna här varma miljöer?
Alltså det som slår mig är ju hur man faktiskt pratade om det här redan 1994, detta nostalgiframkallande svenska fotbolls-VM som gick i USA. Sverige spelade ju sin åttondelsfinal i Dallas då, och jag minns, och jag även tittat tillbaka på, att hettan då, värmen, var ett stort ämne för diskussion även inför den matchen. Hur skulle de svenska spelarna som kanske var hemhörande då i Allsvenskan eller i klubbar i norra Tyskland klara av värmen i Dallas? Och så inser man att det har blivit så mycket mer extremt väder sedan dess, fall större risk att för varma dagar eller heta dagar i Dallas. Och Sverige har ju lite otur här, för att man har drabbats av eller förlagts till några av de hetaste spelorterna under VM. Det hade ju kunnat bli Toronto eller Seattle istället, men nu är det som gäller, och det är en stor utmaning.
Och nu kommer de ju ändå få spela i några såna här kylda arenor. Men träningarna kan det ju bli stekhet på.
Ja, precis.
Vi säger välkommen också till Daniele Cardinale, idrottsfysiolog, forskare på KI och prestationsutvecklare på Riksidrottsförbundet.
Tack.
Du Daniele, du känner ju flera av de här forskarna som har kritiserat FIFA om spel i hetta. De menar att spelarnas hälsa riskeras. Håller du med dem?
100%.
100%?
Ja.
Varför då?
klimatförändring är ingenting som vi kan ducka och alla vi behöver göra vårt del. Sen lösningar kan komma på olika sätt, men vi måste ta saker på allvar. Och jag tänker inte bara på spelare, vi måste tänka lite grann att på läktarna kanske inte finns akklimatiserade personer som tänker hela vägen. Kanske de får bara köpa biljetter och bara presentera sig på platsen. Och de kanske kan komma med också bakliggande patologier.
Och patologier, då menar du bakomliggande sjukdomar?
Ja, det stämmer.
Ja, det är klart. Och idrottarna, de är ju, vad ska man säga, vältränade. Det kanske inte publiken är.
Ja, välträning i sig behöver inte vara ett argument för att de behöver inte akklimatisering. Mm. Snarare att desto mer tränare, desto mer kanske du kan är kapabel att ta ut dig. Och med välträning ofta kan man säga sådär, när vi pratar med fotbollsspelare på högsta nivå på VM, det finns en entourage bakom dig som spelare.
Ja, och då är det läkare och prestationsutvecklare och alla möjliga människor som hjälper till.
Exakt, och då är screenade och så vidare. Ja. Men vi måste också tänka på att när vi pratar med VM, det finns också andra länder som inte har samma förutsättningar. Mm. Vi i Sverige, vi tänker att välfärd fungerar på ett visst sätt, men i andra länder behöver det inte vara så. Så kanske FIFA behöver ta lite större ansvar, både mot breda publiken, men också presentera lösningar och erbjuda kanske att vara 15 dagar innan som på plats för att kunna se till att strategier implementeras på riktigt.
Ja, för det här spelar uppenbarligen så pass stor roll då. Om man är förberedd för hetta och värme så kan man ha en spelarfördel. Det påverkar prestationen så mycket.
Ja, det har visat sig först och främst att när man tränar, när man spelar en match i det här fallet, och kärntemperaturen stiger ungefär över 39. Det ökar drastiskt det här exertional illness som är relaterade till den ökade värme. Mm. Så det är för hälsoperspektiven. Men om vi bortser från det hälsoperspektivet, om man kollar på fotboll som en fotbollsintresserad, då är det att de viktiga prestationsfaktorer som upprepade sprint, så det är kapacitet som är verkligen kärna för fotboll, det försämras. Så spelare inte kan upprepa gång på gång under en 90-minuters match och kanske till och med en förläggning, de här höga fart. Men sen det finns att de kontrollerar en boll, förstår olika situationer, och där är det kognitiva aspekter. Och de kognitiva aspekterna också har visat sig att när det är varm, det försämras.
Alltså helt enkelt spelsinnet, det här som händer här uppe i knoppen.
Ja, lyssna, och då kan de utsätta sig på felbeslut. Kanske den kan komma tidigare, lite senare på en boll, och kanske öka risken av skada sig själv och andra spelare. Mm. En till faktor då är att då de behöver anpassa sin spel.
Ja, men alltså, vi hörde ju här Gudmundsson säga att vi måste spela fotbollssmart. Så hettan påverkar helt enkelt hur de ska spela hela sitt spel.
Exakt. Och det kruxet är att varje och en kommer att ha en individuell svar. Man ser att alla är lika, men det är inte så. Rent fysiologiskt, vi är olika och vi svarar på annorlunda sätt. Så toleransen till värme är individuellt. Det finns individuella variationer. Och då som coach som är på bänken, att förstå vem som inte tolererar just nu det här spelsättet. Det är lite svårt att se med blott ögat vid sidan om.
Malou pratade ju om de här våttemperaturerna. Det är lätt att tänka att det bara handlar om hur hög temperaturen är. Men det handlar om fuktigheten också. Det handlar om fler variabler. Det handlar om vilken höjd man spelar på. Hur mycket luftföroreningar det är. Det är många faktorer som spelar in när man pratar om prestation i idrott och fotboll.
Det stämmer. Man tenderar att förenkla att det är temperaturen. Ja, det är varm, men temperaturen är 30 grader. Mm. Men vi vet att med fuktighet, som du nu själv nämner, vi försämrar våra kapacitet att termoreglera oss. För att svetten har inte någonting att ta iväg, för att det är redan fukt. Mm. Men sen det finns andra två faktorer som man inte nämner ofta. Och det är vind. Mm. Och sen den andra är UV-strålar. Mm.
Selma Jennervall, Radiosporten. När du pratat med landslagsteamet, hur har de tänkt kring spel i den här värmen?
Ja, men vi fick chansen att prata med ansvariga i laget om just värmen innan vi åkte över hit. Och då kom många lugnande svar vad gäller just matchandet. Att de förbereder sig mer för själva träningarna och vardagen än matcherna. Vi kan höra performance manager Niklas Egnell.
Första i Monterrey är ju lite senare på kvällen, så det är väl inte hettan som vi förväntar oss sett till när vi kommer träna. Match 2 och match 3 är också inomhus, och där har vi ju blivit garanterade AC på 22 grader.
Mm. Och så, hur har förberedelserna sett ut då innan?
Ja, de har ju hängt på Bosön och hängt i det så kallade klimatrummet och dessutom jobbat med fler olika sätt för att akklimatisera sig till värme och fuktighet. Vi hör Egnell igen.
När vi är ute på Bosön så sitter vi och cyklar in i klimatrummet där vi kan få upp temperaturen till det som förväntas där borta. Så likväl som när vi försöker träna kroppen med styrka och uthållighet, så pressar vi kroppen här på värmen så att den inte blir så påtaglig när de landar där borta. Vi pressar upp det till 38 där inne, gjorde vi. Sen jobbar vi med luftfuktigheten, men varmbad och bastu är också på programmet.
Okej, träning här i 38 graders värme på Bosön. Vi hörde Niklas Egnell som jobbar med teamet bakom landslaget. Han har varit hos dig, Daniele Cardinale, på Bosön i ert klimatrum, den så kallade tortyrkammaren.
Ja, lite mindre allvarligt.
Vad är det som händer där?
Ja, de har varit exponerade till värme, apropå, och fukt. Vi kan inte simulera UV-strålar och vind, men vind i sådana fall skulle ha varit mer som att lätta av trycket av värme. Det var bra att Niklas berättade vad de har gjort, för att vi brukar inte dela med omvärlden vad olika specialförbundet gör.
Det är som strategihemligheter som man inte vill dra innan ett sånt här evenemang, eller?
Ja, men också en form av konfidentiellt. Men det är bra, Niklas nämnde precis, så jag kan understryka absolut. Vi har varit i samarbete med fotbollförbundet.
Ja, och vad är det som händer då när man värmetränar? Vad är det för förbättringar man skapar i kroppen för att klara av matcher i värme?
Så om vi kollar rent fysiologiskt, det räcker bara det första och andra passet som sätter sig redan igång en del av anpassningar. Och de anpassningar tar fart vid ungefär en timme om dagen under de här 4-5 exponeringar.
Mm.
Och jag säger exponeringar för att ibland man pratar om värmeträning, men det är inte träning i sig som orsakar de här anpassningarna. Det är själva exponering till klimatet.
Mm.
Men när man tränar, vi har en väldigt dålig effektivitet i vårt arbete. Vi producerar mycket värme. Vi producerar ungefär 80% värme och 20% arbete.
Oj.
Och då producerar vi den där värme inuti oss. Helt enkelt, när kärntemperaturen är hög, då värmen måste gå mot huden.
Mm.
Och huden avdunstar den där värmen till omgivning.
Genomsvettning.
Genomsvettningar, men genom också luften, konvektiv rörelse och så vidare.
Mm.
Men när luften är 38 grader, då värme har ingenstans att gå.
Mm.
Så när man gör de här träning i kammare, då man sätter igång de här anpassningar. Och vad händer rent i kroppen?
Ja.
Plasmavolymökning, så den där vätska, den gulaktiga vätska in i blodet, ökar 10-15%. Och då, varför det ökar den, är först och främst för att man blir uttorkad efter en sån pass. Så kroppen säger, här är en idé, jag har en idé. Då jag ökar lite mer vätska, så jag har inte det här, drabbas mindre nästa gång av den här problematiken. Men också att det här vätska är som en kylsystemet. Mm. Blodet är en kylsystem för oss.
Mm-hmm.
Så blodet går till huden för att kyla ner. Och det här är både bra och dåligt. Du frågade mig tidigare, vad händer när vi presterar i värme?
Mm.
Och jag sa tidigare att vi presterar inte så bra. Och anledningen är att blodet, istället att vara i muskel och till och från hjärta till muskulaturen, istället är i periferi.
Ute vid huden?
Ute vid huden. Och då saknar vi precis det där blodet för att kunna utföra arbete.
Mm. så att vi får mer blodplasma, mer vätska alltså i blodet som kan hjälpa oss att kyla av. Är det någonting mer som händer när man värmetränar just med blodet?
Ja, efter den initiala plasmavolymökningen, om man fortsätter exponera sig till värme, då själva blodet blir utspätt helt enkelt. Röda blodkroppar blir utspätt och den känns av njurarna. Njurarna bara sätter igång produktionen av EPO som sätter igång produktionen av röda blodkroppar.
Mm. Och varför vill en idrottare få fler röda blodkroppar?
För att röda blodkroppar, det finns en protein inne på röda blodkroppar som heter hemoglobin. Mm. Och den hemoglobin binds till syre. Mm. Så desto mer hemoglobinmassa du har, desto mer har du kapacitet att binda till syre.
Mm.
Inte bara nog med det. Hemoglobin i sig är en stor buffer in i blodet. Så du kan buffra ut de här laktat som man har talat om. Och då blir du blir också bättre att tåla de här spurterna. Till exempel på en fotbollmatch. Eller springa på en högre fart. Så det är både effekten på högre syretransporter men också bufferkapacitet in i blodet.
Och det här kan man uppnå genom att både värmeträna och träna på hög höjd. Då får man den här påverkan på blodet.
Ja, det stämmer.
Det låter som att idrottare springer runt och är alldeles blodstinna, är det så?
Ja, men idrottare brukar ha faktiskt extrema blodvolymer som gemene man inte har. Så en 70 kilo kroppen, en 80 kan ha 5 liter av blod. Men idrottare i samma kroppen kan ha kanske upp till 6 eller 7 liter.
Oj!
Så, och det hjälper väldigt mycket. Inte bara för att transportera, vi har lärt oss i det här programmet, men också att kyla ner kroppen. Och det här problematiken som vi har när vi kylar ner i kroppen och blodet går till huden är en nackdel, men med akklimatisering kan vi reglera det här och tåla, och därför vi blir tåligare att prestera i värme.
Okej, okay. Så de har akklimatiserat sig och tränat sina kroppar för att kunna prestera i värme hos dig, Daniele, på Bosön. Men jag tänker också att det spelar väl roll vilken position man spelar. Man springer mer som mittfältare än en forward till exempel. Man springer åtminstone längre. Och om man jämför med andra idrotter så måste det ju också vara skillnad, tänker jag, Malou.
Mm.
Vi såg ju exempel på det, hur tennisspelare fick kämpa i värmen under Grand Slam-turneringen nu i Paris.
Ja, den spelades ju under den här värmeböljan. Där var det ju en ganska otäck sak som hände när en av de här unga stjärnorna i 20-årsåldern, Jakob Mensik, han kollapsade ju under en match, och han sa efteråt att min kropp, den bara liksom stängdes av. Och så ramlade han plötsligt ihop där och var helt borta i flera minuter. Jag såg inte den matchen själv, men jag har ju läst nu att man la hans huvud på någon sorts isblock till exempel för att försöka kyla ner snabbt. Men jag tycker att man hör mer om det där nu, att spelare inte kan genomföra matcher eller att de börjar må väldigt dåligt. Någon jämför med att spela i en bastu. Och så tänker jag på den här danska spelaren Holger Rune, alltså tennis då, som ju fick en del uppmärksamhet förra året under en ATP-turnering i Japan, tror jag det var. För då han mådde väldigt dåligt och sa då, men måste någon spelare dö på planen innan ni börjar ta det här på allvar och införa regler som skyddar mot extrem hetta? Jag vet inte vad du tänker, Daniele. Är det liksom skillnad? Är det värre för tennisspelare som spelar längre, eller går det inte att jämföra så?
Det är inte så lätt att jämföra, för att egentligen är en kombination som vi sa tidigare om både miljö men också fysiologi. Så tennis är väldigt mycket kraft, väldigt mycket maxeffekt, springa fram och tillbaka. Liknande är faktiskt fotboll.
Mm.
Och för att knyta din fråga omgående olika positioner på fältet. Grejen är att om Alexander tar till exempel Alexander Isaksson.
Alexander Isak.
Isak, förlåt. Ta en lång boll och behöver springa 30 meter. Han producerar väldigt mycket värme.
Mm.
Sen är det tungare på något sätt att rämta sig. Och den värme ackumulerar sig gång på gång jämfört med kanske mittfältare som är istället kanske mindre, han trycker mycket mindre intensitet i själva löpning.
Ah, det är mindre explosivitet. Så
ja, men också
jämfört med Isak som måste verkligen bränna iväg på ett anfall till exempel.
Ja. Och så det är lite svårt att jämföra. Det är ungefär som äppel och päron, men det är någonting som man måste ta på allvar, att inte pressa idrottare, för att idrotten i den stunden kommer att spela den där bollen, att ta den där extra löp, och då kanske inte kroppen håller den stress.
Mm. Johanna Frändén, sportjournalist, vad tänker du om extremhetta och klimatförändringar? Hur klimatförändringarna liksom har börjat påverka och förändra idrotten?
Jag tycker det är jätteintressant och lite alarmerande när man lyssnar på allt det här, för att det som slår mig är ju att värme och hetta och extrema väderförhållanden håller på att bli en ny indikator inom sporten, alltså kanske en utslagsgivande del av idrotten som vi inte har haft tidigare. Det vill säga att ju mer temperaturen stiger och ju mer den här typen av väder som kommer att vara förutsättningar för att kunna idrotta, desto mer så kommer det vara kanske en ny typ av idrottare, en ny typ av kropp som kommer att premieras av det här. Jag menar, det är väldigt många människor, tror jag, som har spelat fotboll på hög nivå under många decennier utan att veta hur man reagerar på värme, och det har inte varit en särskilt viktig, eller det har kanske varit en helt okänd faktor. Nu kan ju det helt plötsligt då bli utslagsgivande i takt med att temperaturerna stiger. Mm. Så det är det ena som slår en. Det andra är ju såklart det här som man kanske ser lite tydligare på inom vinteridrotten, nämligen att snön smälter bort och att det blir färre och färre orter och att idrotta på. Det gäller ju såklart också i Sverige där vi har en mycket istradition, framförallt ishockey och sånt där, att det finns färre och färre årskullar som får chans att testa på längdskidåkning och skridsko i naturliga förhållanden. Så att det finns väldigt mycket slutsatser, tror jag, man kan dra kring det här.
Daniele?
Jag tänker också att vi ska inte glömma bort att idrotten har förändrats under tiden. Även om vi kallar den fotboll 1990, men det är inte samma fotboll som vi spelar nu. Mm. Det går mycket fortare, likadant som tennis. Bollen går fortare, det är mycket mer intensiv. Och desto mer intensiv du spelar en match, desto mer värme kommer du att producera.
Mm.
Den i kombinationen med att det blivit också varmare, är det den koppling som är farligt.
Och du jobbar ju som prestationsutvecklare och du försöker hålla jämna steg med den här värmen och liksom akklimatiserar spelare, idrottsutövare för att klara av det och så att de ska kunna prestera. Men finns det någon gräns där för vad kroppen klarar av att göra?
Ja, alltså en fysiologisk tak finns. Men man har trott att de här idrottare som utsätter sig till kontinuerlig exponering skulle tåla ungefär runt 40 grader, som är extrem hög. Men när man har gjort undersökningar i officiella tävlingar, man har sett att de här personerna kunde tåla de här höga temperaturen och prestera på toppen.
Mm.
Så jag tror att det är bra att det ligger gränser och inte utmana folk att nå de här temperaturerna. Men i vissa fall, de här personerna faktiskt, de här personer som vinner, har en fantastisk kapacitet att anpassa sig. Dock, det är ungefär som att leka med elden.
Att leka med elden, att hålla på med sånt här?
Ja, självklart. Och då är det väldigt viktigt att vi inte generaliserar att men det är ingen fara att vara exponerad. Nej, det finns det är en dödsorsaken att kunna exponera sig. Och det triggar kardiovaskulär sjukdom, extra stress för hjärta och andra patologier som skulle kunna triggas på grund av de här stress. Så det är inte att föreslå till breda publiken bara att utmana sin kropp utan kunskap.
Jag förstår det. Om vi återvänder till fotbolls-VM då, så tänker jag att spelarna, alltså, som sagt, de är ju ändå i topptrim, men då har vi publiken i de här öppna arenorna. Vad har du hört om dem, Selma Jennervall, på Radiosporten?
Ja, det är en stor diskussion just nu hur fansens hälsa ska garanteras eller i åtminstone större mån tas hänsyn till. En del av oron är kopplad till alkoholintag vid hetta. Att det finns en risk att man väljer just alkohol för att kyla ner sig med och att det i sin tur kan slå ut viktiga kroppsliga signaler för överhettning. FIFA har också sagt att de vid matcher som spelas på mer riskfyllda tider rent värmemässigt kommer jobba för att sätta upp tält för skugga runt arenorna. De kommer också ha så kallade kylbussar dit fans kan gå för att svalka sig emellanåt. De kommer ha kylande vattenspel sprinklers och även fler vattenstationer. Men på själva läktarna så har i alla fall inte jag sett att de kommer kunna göra så himla mycket mer än att ha sjukvårdspersonal på plats.
Okej. Okay. Och så förbjöd ju FIFA medtagna vattenflaskor på läktarna. Och så blev det kritikerstorm. FIFA vacklade och så ändrade de sig. Hur är läget med de här vattenflaskorna nu?
Ja, det har ju verkligen varit en röra. För först så skulle de ju dessutom tillåtas. Och så förbjöds det av säkerhetsskäl. Och sen har det godkänts igen efter den här enorma vågen av kritik från både fans och sjukvårdsarbetare och forskare. Nu är det alltså tillåtet att ta med tomma vattenflaskor som måste vara i plast och genomskinliga in på arenan. Och så kommer det finnas möjlighet att fylla på flaskorna när man väl är inne på arenaområdet.
Okej. Så här har vi alltså ett mega-evenemang. Fotbolls-VM sträcker sig över 3 länder. 48 nationer ska delta. Miljoner besökare ska ta sig till och från matcher. Fotbolls-VM beräknas göra ett massivt klimatavtryck i sig, Malou.
Ja, så är det förstås. Det blir ju en massa flygande när VM spelas i så här många länder också. Alltså, och dessutom på flera platser i USA som ju är megastort i sig.
Mm.
Och det är inte bara spelarna som ska flyga kors och tvärs utan det är ju också många i publiken. Och det finns forskare som räknat på hur mycket utsläpp det här kommer att leda till. Ett forskarnätverk i Storbritannien, SGR, och de säger att det här VM:et kommer att bli den största klimatboven hittills om man då tittar på utsläppen.
Mm.
Och det beräknas då bli mer än vad kommande VM i Spanien 2030 kan släppa ut.
Mm.
Men man blir ju lite av en partypooper när man pratar om såna här saker.
Ja, men det är inget snack om. Man blir ju en glädjedödare på ren svenska. Vad tänker du om det, Johanna Frändén? Du har ju ändå följt och försökt ta upp den här frågan i samband med fotboll och idrott.
Så är det verkligen. Och inte minst tror jag ett land som Sverige som kvalificerat sig väldigt sent till fotbolls-VM lite också över till alla stora förvåning. Man märker att det finns inte riktigt plats att prata om det här. Men jag noterar ju också, som har skrivit om den här frågan i många år, att det var dessutom lättare för 5-10 år sedan kanske att lyfta klimatförändringar inom fotbollen. Och inte minst direkt till de aktiva. Då fanns det en debatt om att är det rimligt att det och det Premier League-laget ska flyga till den här borta matchen som spelas i princip en timme med buss från London och så vidare. Jag vet att i PSG så ställde man frågan vid något tillfälle om de inte kunde ta tåget till London. Fick lite skratt som svar av tränaren och tror att det var Kylian Mbappé och då fick de ursäkta sig. Så att då, det fanns en tid när det här gick att lyfta mycket enklare och det fanns ett stort fokus på också vad kanske klubbarna själva hade för ansvar. Och jag upplever att det har försvunnit lite grann. Folk vill inte höra talas om det här längre. Man vill se fotbollsmästerskap som undantagsfall på något sätt. Det ska bara vara roligt och man ska inte behöva bekymra sig över allvarliga samhällsproblem. Samtidigt så kan man se att de stora idrottsförbunden vaknar ju också mer och mer, även om det inte riktigt gäller för FIFA. Så generellt sett så blir det ju en större medvetenhet om det. Så det finns pendelrörelser åt båda hållen skulle jag säga.
Mm, och en av FIFAs största sponsorer för VM i USA är ju världens största oljebolag, saudiarabiska Aramco. Det säger ju en del.
Ja, det är ju en katastrof såklart ur ett klimatperspektiv. Och det har ju lyfts väldigt mycket också av många aktiva, framförallt många damspelare som har skrivit på namnlistor mot det här. Det är klart att det upplevs och bör upplevas som lite av ett skämt i det här sammanhanget. Och kanske också det faktum att FIFA har en tendens att sprida ut sina mästerskap mer och mer eller förlägga dem till så kallade oljeländer i en epok där det hade behövt gå helt tvärtom. Man kan ju också se att FIFA och fotbollen går tvärt emot OS-rörelsen där man till exempel lyckades arrangera ett OS i Paris här senast som blev det senaste sommar-OSet som blev mycket mer koldioxidsnålt än många andra. Så att det går åt olika håll inom olika delar av idrottsrörelsen. Man ska inte heller vara ge upp och känna att det inte finns någon möjlighet att lyfta de här frågorna. Men inom fotbollen är det svårt just nu. Det är lite uppförsbacke, så är det faktiskt.
Mm. Men ett lag då som inte kommer att bidra till några koldioxidutsläpp genom flygresor till och från matcher, det är ju Italien, för de kom inte med. Daniele Cardinale, hur hanterar du det som fotbollsälskande italienare?
Aj.
Det gör ont.
Det gör ont.
Det är en taskig fråga så här på slutet.
Ja, jag vet ju att du älskar fotboll.
Ja, jag träffade dig efteråt. Nej, ja, det är bara att satsa alla kort på det här laget då, Sverige.
Är det samma sak att heja på Sverige som Italien?
Ja, jag tror att italienare... Man blir ännu mer irriterad att kolla på matchen för att de ramlar så fort det blåser. Typ. Men ja. Så Sverige håller sig på fötterna länge, skulle jag säga sådär.
Och Selma Jennervall på Radiosporten. Hur är stämningen då inför första match mot Tunisien?
Ja, men nu börjar ju förväntningarna verkligen komma. Det var många år sedan det svenska herrlandslaget spelade ett stort mästerskap. Så många av spelarna i det här laget har aldrig fått uppleva det, och det märks. Det finns liksom en stor förväntan hos dem. Och fotbolls-VM är fotbolls-VM, det blir liksom inte större än så.
Så även om det är svårt att tänka på annat än fotboll just nu, vad är det som händer på annat håll? Hur går det till exempel med väderfenomenet El Niño? Vi tog ju upp det här om veckan, och då var det fortfarande lite osäkert om El Niño skulle komma eller inte, Malou.
Ja, men nu har ju i alla fall WMO, FNs meteorologiska organisation, uppmanat världen att förbereda sig på att det med stor sannolikhet kommer en ny El Niño i år. Och den kan komma redan i sommar, enligt Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI som vi har kollat med. Mm. Och han säger att det är fler, han var ju med i det här programmet, och han säger att det är fler prognoser nu som säger att El Niño kommer att komma kanske redan i sommar än när vi gjorde programmet i maj. Enligt WMO så är det omkring 80% sannolikhet att El Niño kommer redan någon gång mellan juni och augusti.
Och hur är det då med det här med att det skulle vara en super El Niño?
Ja, det har ju en del forskare sagt, men om du frågar världsmeteorologorganisationen WMO så tycker de att det är för tidigt att säga någonting om det.
Vad innebär det med en El Niño eller en extra stark El Niño?
Ja, men det här är ju ett naturligt återkommande väderfenomen, men det är så stort så att det påverkar hela jorden, och det blir liksom, det höjer medeltemperaturen och det leder till torka på vissa håll, och extrem nederbörd kan det bli på andra håll till exempel. Det kommer att påverka oss alla, och skulle den bli extra stark, och det som tyder på det är ju att det till exempel är så ovanligt höga vattentemperaturer i just det här området där El Niño brukar dra igång. Det skulle kunna ge en extra skjuts. Men skulle den bli det, då kan vi nog se fram emot ganska stökigt väder. Kommande kanske hösten och lite grann nästa år också.
Just det. Och vad funderar du på då, Johanna Frändén?
Ja, men först vill jag föra till protokollet att jag verkligen saknar Italien i det här mästerskapet. Jag tycker det är oerhört tråkigt att de inte får vara med, eller att ni inte får vara med.
Jag med, tack för stöttning, Johanna.
Jag håller på att spana lite på hur det ser ut i Paris, då, min hemort, inför avspark såklart. Vilka barer erbjuder eventuell AC om man skulle behöva det. Konstaterar ju också att vi i Europa faktiskt har ganska väl klimatförberedda för det här mästerskapet, för att det kommer vara väldigt få matcher på våra varmaste timmar, om man nu kan se någonting gott i det hela. Men annars är det väl mest den här känslan av att en ovanligt intensiv värmebölja i Frankrike har gjort att man är lite på helspänn. Så jag sitter mest och tänker på vad blir nästa utväg om det slår till igen. För att det är obehagligt, och det är fler och fler påminnelser om det här extremvädret också runt om i Europa faktiskt.
Mm. Och avslutningsvis då, Selma Jennervall på Radiosporten. Hur gör du själv, du som ska följa det här evenemanget, hur gör du själv för att skydda dig från hettan och värmen?
Jag har ju tyvärr inte kunnat akklimatisera mig i ett sånt klimatrum, men däremot så jobbar jag mycket med att få i mig vätska och salt och att ändå skydda mig en del från solen, så här linneplagg, linneskjortor och sådär. Det är så jag jobbar, och keps, och hålla mig borta från solen när det går.
Det låter klokt. Och med det säger vi tack till Selma Jennervall, Radiosporten på plats i Dallas, Texas. Och tack också till Daniele Cardinale, idrottsfysiolog och forskare vid KI och prestationsutvecklare för Riksidrottsförbundet. Och tack också Johanna Frändén, sportjournalist. Tack allihopa.
Tack.
Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker var David Hellgren och jag heter Peter Nordmark.